الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ثم ما بعد. Fortsätter inshallah gå igenom Riyad al-Salihin och vi har kommit fram till hadith 31. Och det är en lång hadith. Och hadithen är känd som berättelsen om pojken och trollkaren. Qissat al-Ghulam och Sahir. Och den berättelse som många kanske har hört, men det finns otroligt mycket lärdomar från den här berättelsen som inshallah ska ta upp idag. Och vi börjar med att läsa igenom berättelsen. Och sedan inshallah förklarar vi och tar upp de lärdomar man kan ta från denna vackra berättelse. Denna hadith berättas från Suhaib radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: det fanns en konung från dem som levde före er. Och denna konung hade en trollkarl. Men när trollkaren blivit gammal så sa han till konungen: jag har blivit gammal, så sänd eller skicka en ung pojke till mig så att jag kan lära upp honom denna magi. Så man hämtade en ung pojke till den här trollkaren. Och när den unga pojken var på väg till trollkaren för att lära sig magi så träffade han en munk. Och det här bevisar att det här var efter Isa alaihi salatu wassalam. Då munkar, rahib är ett namn som används för de som följer Isa alaihi salatu wassalam. En av den här munken var muslim. Så när pojken var på väg till trollkaren träffade han den här munken. Och han satte sig med honom och lyssnade på vad munken hade att säga. Han berättade om islam och den här pojken tyckte det var mycket intressant. Så varje gång han gick till trollkaren gick han förbi den här munken och satt hos honom. Men när han kom till trollkaren så kom han ju sent. Och då blev han slagen av trollkaren. Så han klagade till munken och berättade om att han fick stryk när han kom till trollkaren. Och då så sa den här munken: om du är rädd för trollkaren så säg till honom att det var min familj som fick mig att komma sent. Och om din familj är på dig så säg att det var trollkaren som fick mig att komma sent. Och när pojken höll på så här fram och tillbaka så var det en dag när han var på väg till trollkaren så låg det ett stort djur mitt i vägen och folket kunde inte passera. Och då så sa pojken: idag ska vi veta vem som har rätt och vem som är bäst. Är det trollkaren eller munken? Och tänk er nu, han lär sig iman av munken och han lär sig kuffer av trollkaren. Så nu skulle han testa. Vem är det som är bäst? Han är bara en liten pojke. Är det trollkaren eller är det munken? Är ni islam? Så han tog upp en liten sten och så sa han: åh Allah, om munken har rätt och han är mer kär till dig än det som trollkaren gör, så döda det här djuret och låt folk gå förbi. Så han kastade stenet på djuret och djuret dog. Och det var då ett bevis på att islam var rätt. Och när han kom till munken och berättade om det här för honom så sa munken till honom: min son, idag har du blivit bättre än mig. Du har nått en väldigt hög nivå och du kommer att sättas på prov. Men om man sätter dig på prov så vill jag inte att du hänvisar till mig. Och pojken blev så religiös att han med Allahs vilja botade dem som var födda utan syn. Han botade dem som hade spetälska, en väldigt allvarlig hudsjukdom. Och han botade folk för alla slags sjukdomar. Och en av dem som var nära till kungen hade förlorat sin syn, hörde talas om den här pojken. Så han kom till pojken med massa presenter. Och han sa: här är presenter till dig som du får om du botar mig. Och då så sa pojken, jag botar ingen, utan det är Allah som botar. Om du tror på Allah så ska jag göra dua och Allah kommer att bota dig. Allah kommer göra dig frisk. Så mannen blev troende och Allah subhanahu wa ta'ala gjorde honom frisk. Och när den här mannen kom tillbaka till kungen och satte sig på sin vanliga plats, så sa kungen till honom, vem gav dig tillbaka synen? Och då så sa mannen, min herre. Och då så sa kungen, har du någon annan herre än mig? Den här kungen var väldigt ond. Han var som Firaun, han påstod att han var människornas herre. Så han sa till mannen, har du någon annan herre än mig? Och då så sa mannen, Rabbi wa Rabbuk Allah. Min herre och din herre är Allah. Och då började kungen att tortera den här mannen tills han berättade om pojken. Och man hämtade pojken och kungen sa till honom, du har blivit en väldigt duktig trollkarl. Du kan bota sjuka, blinda och spetälska och du kan göra si och så. Och då så sa pojken, jag kan inte bota någon. Det är bara Allah som kan bota. Så kungen började tortera pojken tills han berättade om munken. Vilket munken inte ville att han skulle göra. Och då hämtade man munken och man sa till honom, lämna din religion. Och han vägrade tills det att man hämtade en såg och började såga den här munken i huvudet tills man delade honom i två delar. Subhanallah. Och sen hämtade man mannen som blivit fått tillbaka synen och man sa till honom, lämna din religion, alltså gå tillbaka till att dyrka kungen. Och han vägrade och samma sak där, man sågade honom från huvudet och delade hans kropp i två delar. Och sen hämtade man pojken och man sa till honom, lämna din religion. Och pojken vägrade. Och då så puttade man pojken till en grupp soldater, kungens soldater. Och kungen sa till soldaterna, ta honom upp på det här berget, den högsta delen av berget. Och sen ska ni få honom att lämna religionen. Och om han inte gör det så ska ni putta ner honom från berget. Och när de gick upp på berget och då skulle putta ner honom, så sa pojken, Allahumma kfinihim bimashit. Och Allah, skydda mig från dessa människor med vad du vill. På ditt sätt. Skydda mig från dessa människor och deras planer. På ditt sätt, med vad du vill. Och berget skakade till och soldaterna föll ner. Och pojken stod kvar. Så han, och subhanallah, kolla nu, han flydde inte. Utan han gick tillbaka till kungen. Och ställde sig framför kungen. Och då så sa kungen, vad hände med soldaterna? Och då så säger pojken att Allah skyddade mig från dem. Och då puttade kungen honom till en ny grupp av soldater. Och han sa, ta honom ut på havet. Ta honom ut på en båt i mitten på havet. Och få honom att lämna religionen. Och om han vägrar så ska ni kasta honom över bord. Och de tog ut honom på havet. Och när de kom ut och skulle kasta ner honom, så gjorde han samma dua. Och Allah, skydda mig från dem med det du vill. Och då så skakade båten till och soldaterna föll ner. Och pojken gick tillbaka till kungen än en gång. Och då så sa kungen, vad hände med soldaterna? Och han sa återigen, det var Allah som skyddade mig från dem. Och kungen sa då, eller pojken sa, du kan inte döda mig förutom med det som jag beordrar dig att göra. Du kan inte, kommer inte kunna döda mig förutom på det sättet som jag berättar. Och då så sa kungen, vad är det då jag ska göra för någonting? Och pojken sa, du ska samla alla människor på en och samma plats. Alla människor i hela staden. Och sen ska du korsfästa mig på ett träd, på en stam. Och sen ska du ta en av mina pilar och lägga den i pilbågen. Och när du skjuter så ska du säga, Bismillahi Rabbil Ghulam. Bismillah i pojken, i Herren, eller i Bismillahi Rabbil Ghulam. Pojkens herres namn. Bismillah, i pojkens herres namn skjuter jag denna pil. Och skjut sen pilen. Då kommer du att döda mig. Så kungen samlade alla människor, korsfäste pojken, tog en pil från hans pilar och satte den i pilbågen och sa då Bismillahi Rabbil Ghulam. Och så sköt han pojken och träffade honom i tinningen. Och pojken satte handen på tinningen och sen så dog han. Och då så sa folket i byn, Amanna bi Rabbil Ghulam, vi tror på pojkens herre. Det var inte kungen som dödade, det var pojkens herre som dödade honom. Så de, hela byn och alla människor trodde på islam och blev muslimer. Och då kom han till kungen och sa till honom, det som du var rädd för har hänt. Och då så, det som du var rädd för hände. Och kungen då beordrade att man skulle gräva som vallgravar framför gatorna där folk bodde. Och göra en enormt stor eld. Och han sa, den som inte går tillbaka till min religion ska kastas in i elden. Den kasta in alla som inte accepterar min religion i elden. Så man började att tvinga folk att lämna religionen, men de vägrade och de puttades in i elden. Tills det att en kvinna kom som hade ett spädbarn i famnen. Och kvinnan tvekade på att hoppa in i elden. Eller hon försökte då dra sig tillbaka. Och då så sa spädbarnet till henne, min moder, isbiri fa innaki alal haqq. Var tålmodig, för du är på sanningen. Och denna hadith finns i Muslim. Så modern puttade så in i elden. Ja. Och det sägs att Allah alam, den här händelsen, vissa av sahaba sa att det här var i Najran, ett område på arabiska halvön. Och det finns då många lärdomar från den här berättelsen. Men som ni hörde så var det ett folk som var icke-troende. De dyrkade sin konung. Och han hade en trollkar som blev gammal. Och han hämtade den här pojken för att lära upp honom. Och pojken blev också upplärd av en munk samtidigt och valde islam framför den här kuffer. Och sen så blev han avrättad på grund av det. Så vilka lärdomar kan vi ta från den här berättelsen? Berättelsen etablerar beviset på karamat al-awliya. Att de som står Allah nära kan få mirakel. Profeterna får mu'ajizat, stora mirakel. Men även de troende kan få det som kallas för karamat, en form av mirakel. Och det här är för att stärka dem och fästa deras hjärtan på sanningen. Och det här är någonting som det finns fullt av i våra hadithböcker och i Koranen också. Nämns det karamat al-awliya. Vilka är Allahs awliya? Är det någon som vet? Vad är benämningen av en wali? Vilka är det som räknas som Allahs awliya? Nam Ibrahim.
De som har taqwa och är troende.
De som har iman och taqwa. Alla inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sannoliken Allahs awliya ska inte känna någon fruktan eller rädsla eller sorg. Och så säger Allah, de som hade iman och brukade frukta honom. Så vilka är Allahs awliya? De som har iman, fullbordar sin iman och lyder Allah subhanahu wa ta'ala, fruktar honom. Så varje person som har iman och taqwa är inshallah från Allahs awliya. Och om Allah vill kan han ge en person karamat, mirakel. Det är inte ett måste, utan det är någonting som är möjligt och någonting som har skett. Som till exempel de tre eller pojkarna i surat al-Kahf som tog skydd i grottan. De var inte profeter, eller? Men fick de inte ett mirakel? Att de sov i mer än 300 år. Det är ett mirakel. Maryam alayhi salam, från Allahs awliya, fick hon inte mirakel? Hon fick Isa alayhi salam på det här mirakulösa sättet. Allt det här är karamat al-awliya. Hon fick frukter året runt som inte ens fanns den säsongen. Det här är mirakel från Allah subhanahu wa ta'ala. Och hadithen bevisar också att dessa mirakel kan ibland upprepas för en och samma person. som den här pojken fick mirakel om och om och om igen. Hadithen bevisar också hur Allah subhanahu wa ta'ala ger seger till dem som förlitar sig på honom. Pojken förlitade sig på Allah och Allah azza wa jall gav honom seger. Och hadithen bevisar också dygden av tålamod. Och det är därför författaren nämner hadithen i det här kapitlet. Att vara tålmodig på religionen. Att ha sabr i att hålla fast vid islam. Att aldrig släppa religionen vad som än händer. Du kommer att genomgå prövningar. Man kommer vilja att du ska lämna religionen, men du ska stå fast vid religionen vad som än händer. Även om man vill kasta in dig i en eld, eller såga dig på mitten, eller dränka dig, så ska du alltid hålla fast vid sanningen. Och jag finner inte att någon i den här berättelsen var beredd att ge upp sin iman. Utan alla höll fast vid sin tro och valde döden framför att gå tillbaka till kungens religion. Och det här är någonting väldigt viktigt att vi också tänker på dag och natt. Att hålla fast vid islam, att vara starka muslimer och att aldrig någonsin ge upp den här vackra gåvan som Allah har gett oss. Idag finner vi folk som är beredda att kompromissa med religionen på grund av minsta lilla sak. De är beredda att sluta be på grund av ett arbete. Sluta be på grund av skolan. Vad ska folk säga? Ta av sig hijab eller korrekt klädsel på grund av vad andra ska tycka och säga. Raka skägget på grund av vad andra ska säga. Och så vidare. Och det här är en svaghet i religionen. En muslim ska hålla fast vid sanningen även om han skulle ha hela jorden emot sig. Och även om det skulle innebära att han kanske måste offra sitt eget liv. Hadithen bevisar också att Ahlul Fasad, de onda människorna, vill ha någon som tar över efter dem. De vill att ondskan ska finnas kvar. Kungen var ond, han hade trollkarlar. Och han ville att den här magin och ondskan och svartkonsten skulle finnas kvar efter att den här trollkarlen dött. Att det skulle fortsätta som en kedja då, med ondska efter ondska efter ondska. Och så finner vi också att folket av ondska går tillväga. De nöjer sig inte med att de själva är onda, utan det ska fortsätta och det ska påverka hela samhället. Hadithen bevisar också att många icke-muslimska konungar och makthavare ofta tar hjälp av trollkarlar och spåmän. Och det här finns även fram tills idag, att många makthavare tar hjälp av trollkarlar och spåmän och så vidare i att uppnå sina onda mål. Och det här är något som självklart är haram och kufr, den form av otro, att ta hjälp av trollkarlar och spåmän. Hadithen bevisar också att den bästa åldern för att lära sig är när man är ung. Den bästa åldern att lära sig någonting är när man är ung. Och därför sa vissa av salaf att lära sig som ung är som att rista in i sten. Inne kunskapen sitter kvar. För att de unga har oftast inte mycket annat att göra. Och deras sinnen är oftast renare än de äldre. Så att de har lättare för att lära sig. Och det som barn lär sig sitter ofta kvar när de blir äldre. Och det är också en indikation på hur viktigt det är att vi lägger fokus på att lära våra barn. Inte som vissa föräldrar försummar barnen och tänker att de kan lära sig islam när de är gamla. Lär dem islam när de är unga. Och inshallah, det kommer att sitta i hela livet. Men självklart på deras nivå. Hadithen bevisar också hur Allah subhanahu wa ta'ala vägleder vem han vill. Under de mest konstiga förhållanden. Den här pojken, tanken var att han skulle bli stadens trollkarl. Den ondaste människan i staden. Att han skulle bli en person som gör shaitans arbete. Men subhanallah, Allah valde att han skulle bli muslim. Och han, Allah subhanallah, såg till att på vägen dit fanns det en person som berättade om islam. Eller kanske den minst tänkbara personen att bli muslim, blev muslim. Allah vägleder vem han vill. Hadithen bevisar också hur viktigt det är att vara ödmjuk. Pojken tillskrev inte de här miraklerna till sig själv. Han sa inte, ja, det är på grund av mig som berget skakar, jag kan bota sjuka, utan han var väldigt ödmjuk och sa hela tiden att det är från Allah, det är från Allah och det är inte från mig. Hadithen bevisar också hur de troende sätts på test. Ju starkare iman man har, ju starkare prövningar kommer man att genomgå. Så som profeten Alaihissalam har sagt i en sahih hadith, att en person prövas i enlighet med hans religion. Om den är stark är prövningen större. Om den är svag blir prövningen svagare. Och de hårdaste av folk är profeterna och sen de som kommer efter och de som kommer efter. Och hadithen bevisar också den ständiga kampen mellan ont och gott. Mellan awliya och rahman och awliya och shaytan. Allahs parti och shaytans parti. Kampen finns alltid och fortsätter alltid. Hadithen bevisar också att man måste uppoffra när man kallar till islam. Man måste göra uppoffringar och vara beredd att förlora. Och kanske till och med förlora sitt eget liv. Den här pojken kunde fly. Första gången han klarade sig undan på berget, eller hur? Men han hade någon större ambition än så. Han ville rädda folket. Han ville kalla folket till tawhid, bort från kyrk, så att de skulle få paradiset. Och han var beredd att offra sitt eget liv för att uppnå detta. Vilket han också gjorde, subhanallah. Så da'wah är inte alltid en dans på rosor. Att man gör da'wah och samtidigt får man exakt vad man vill. Och folket välkomnar dig med, står och klappar händer åt dig. Det funkar inte så, utan det är ibland ofta väldigt svårt. När man gör da'wah, man påbjuder det goda, man förbjuder det onda. Då måste man ha tålamod. Och man måste vara beredd att göra uppoffringar. Hadithen bevisar också hur Allah subhanahu wa ta'ala ger seger till sanningen och folket av sanningen. Och hur Allah krossar falskhet och folket av falskhet. Hadithen bevisar också att det är Allah subhanahu wa ta'ala som förgör vem han vill. Den Allah vill låta leva kommer leva. Och den som Allah vill dö, att han ska dö, kommer att dö. Och om man kollar rent logiskt, när soldaterna tog honom på berget, på båten och så vidare, så skulle pojken ha dött, men Allah azza wa jall bestämde att de skulle dö. Soldaterna skulle dö och pojken skulle leva. Så i slutändan är det Allah azza wa jall som bestämmer vem som ska leva och vem som ska dö. Under alla förhållanden. Och det här är något vi kan se idag. Du ser en person dö av att halka i badkaret. En annan person ramlar från ett höghus och överlever. Eller hur? Qadar Allah. Någon är med värsta bilolyckan och bilen blir superkrossad och går ut utan någonting. En annan person krockar sakta och dör. Allah är det. Allt det i Allah subhanahu wa ta'alas händer. Hadithen bevisar också hur Allah subhanahu wa ta'ala stärker de troende med mirakel. Hur Allah subhanahu wa ta'ala stärkte den här pojken när han skulle kasta stenen. Hur han stärkte honom vid berget, vid havet. Och hur Allah också subhanahu stärkte den här kvinnan när hon skulle kastas in i elden. Och hennes lilla spädbarn, som inte ens kan prata, säger dessa vackra ord. Min moder, du måste ha tålamod, du är på sanningen. Så Allah stärker folket av haq i svåra tider. Hadithen bevisar också att folket av falskhet och kufr, som inte är uppriktiga, blir inte vägledda. Den som inte söker vägledning och inte är uppriktig kommer inte heller att bli vägledd. Den som vill vara vilse och den som vägrar att se sanningen och den som blundar för sanningen kommer inte att bli vägledd. Hur många bevis fick inte den här kungen? Eller hur? Och soldaterna som var där, men de vägrade att tro. Deras hjärtan var blinda. De ville inte se sanningen. Och så kan det vara. Att ibland gör du da'wah för folk och du lägger fram bevisen. Och de har ingenting att säga, men de vill inte bli muslimer. Så som profetens folk i Al-Islam i Mekka. De visste att han var en sann profet, men de ville inte acceptera sanningen. En annan lärdom som Sheikh Uthaymin nämner från hadithen är frågan om tvång. Om en person är under dödshot, så är det tillåtet att ge efter, alltså att låtsas. Yani till exempel om en person säger till dig, gör sujud till den här statyn, annars kommer jag att skjuta dig. Då har du två val. Antingen att göra sujud, och du yani gör det ofrivilligt och känner hat i hjärtat och förnekar det som du gör, men du gör det under hot. Det här är tillåtet. Eller så är det tillåtet att säga nej, aldrig i livet. Skjut mig om du vill. Jag kommer inte göra sujud till någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Du står inför de här två valen. Så sheikhen säger att man får välja att om man är under dödshot, antingen ge efter, alltså utåt bara, eller att stå fast vid sanningen. Förutom en person som representerar hela islam. Yani om han ger efter så kommer folk att ge efter och följa honom. Som den här pojken. Om han skulle säga okej, jag lämnar min religion, jag kommer dyrka dig. Då skulle folket i staden inte blivit muslimer, eller hur? Och därför blev det förbjudet för honom att ge efter. Och han säger samma sak som Imam Ahmed. Under de här prövningarna när man ville tvinga honom att säga saker som är kuffer och går emot islam, så vägrade han och stod fast vid sanningen. Varför? För om Imam Ahmed skulle ha gett efter, då skulle resten av folket gett efter. Och hela islams akida skulle ha förstörts fram tills idag. Så det gäller att folk som då representerar islam och som är förebilder för folk ska stå fast vid sanningen, även om det innebär att de kommer att dödas. Men då dör de i alla fall på sanningen. Och folket vet att det som han tog på är det som är rätt. Vi lär oss också av berättelsen att förtryckande människor och förtryckande makthavare, dessa diktaturer, är ibland beredda att till och med döda folk för att sitta kvar på sin position. Och inte bara döda folk på de mest bestialiska sätt. Vem sågar en människa på mitten för att han dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala? Det är en människa som har shaitans hjärta, eller hur? Vem sågar en människa på mitten och slänger in en hel by i en eld? Kvinnor och barn och alla. Men det här bevisar att folk ibland är så otroligt onda. Varför? För de älskar dunja och älskar makt så mycket att de är beredda att göra vad som helst. Hadithen bevisar också att Allah subhanahu wa ta'ala straffar folket som är kuffar och folk som förtrycker på ett sätt de aldrig kunnat föreställa sig. Förväntade sig den här mäktiga kungen att en liten pojke skulle bli hans slut? Och inte bara en pojke, pojken som han själv hade hämtat, som han själv skulle träna upp. Nej. Samma sak som Firaun. Förväntade han sig att pojken som växte upp i hans hus skulle bli hans undergång? Nej, det blev han. Subhanallah. En av de mäktigaste av konungarna som har levt. Så Allah subhanahu wa ta'ala straffar ibland folk och förgör dem på det mest underliga sätt. En annan viktig punkt som Sheikh Uthaymin rahimahullah tar upp när han talar om denna hadith är att hadithen inte är ett bevis på att det är tillåtet att göra självmordsattentat. Vissa försökte använda denna hadith som ett bevis på att det är tillåtet att spränga sig själv i luften för att pojken offrade sitt liv. Och då säger de, då kan vi också offra vårt liv. Och shattana bainahuma. Och det är väldigt stor skillnad mellan dessa två berättelser. Tayyib. Sheikhen säger att för det första, pojken offrade sig för att alla skulle bli muslimer. Och alla blev muslimer. En person som går och spränger sig, är det någon som blir muslim? Han säger nej. Det kanske till och med avskräcker folk. Och det har en motsatt effekt. Och han nämnde till exempel som i Palestina. Någon går och spränger och dödar 6 judar. Vad gör de för någonting? Tillbaka, vad händer? De dödar 600 palestinier. Och bombar sönder Gaza för 100 miljardertals kronor. Så skadan är ibland mycket större. Eller den är större. Och det här sheikhen talar om, de som spränger kuffar, krig. Han säger det här är haram. Vad ska vi då säga om det som dessa juhal gör idag? Då de går och spränger muslimer. Dessa khawarij spränger en bomb på en kafeteria i Mogadishu. och dödar civila, barn och kvinnor. Varför? Vilken form av jihad är det här? Vilken legitimitet har de att göra detta i islam? Med vilken rätt tar de muslimernas liv? Ska de använda den här hadithen som bevis? Det här går absolut inte. Det hänger inte ihop på något sätt. Det som pojken gjorde, mashallah, var att offra sitt liv fi sabilillah, för att Allahs ord skulle bli högst. Och de här människorna offrar sig och dödar muslimer. Och dödar sig själva. Ta självmord, vilket är haram i våran religion. Som Allah har sagt i Koranen, döda inte er själva. Och profeten alaihissalam, han sa att den som dödar sig med någonting kommer att ta självmord eller döda sig själv med den här saken i helvetet en väldigt lång period. Den som dödar sig med en kniv kommer stå och hugga sig själv i helvetet. Den som hoppar från ett berg kommer hoppa från ett berg i helvetet och så vidare. Så det är haram i islam att ta sitt eget liv. Inte tillåtet. Så det är väldigt konstigt hur folk försöker att bevisa sina argument. Men sheikhen säger att dessa självmordsbombare kanske är förda bakom ljuset. De kanske inte vet bättre. De har fått en fatwa. Den här sheikhen säger att det är halal. Allah kanske förlåter dem. Men vi säger inte att de är martyrer. Och vi säger inte att det de gör är korrekt. Vi säger Allah kanske förlåter dem. Wallahu a'lam. Hadithen bevisar också att det fanns mer än Isa alaihissalam som talade i vaggan. Det fanns vissa spädbarn som talade i vaggan. Och en av de här spädbarnen var det här barnet som nämndes i denna hadith. Hadithen bevisar också att det finns de människor vars dua är besvarad. Mustajab dua. När han ber Allah, han får det han ber om. Och Allah gör oss från dem. Och det är någonting väldigt högt. Allt som pojken bad om fick han. Och Allah ger honom tillbaka synen, han fick tillbaka synen. Och Allah gör honom frisk, Allah gör honom frisk. Och Allah skyddar mig från dem, Allah skyddar dem. Allt han bad om fick han. Subhanallah. Det är en väldigt, väldigt nobel sak att få sin dua accepterad. Hadithen bevisar också att det är tillåtet att be Allah om bevis eller om vägledning när man är förvirrad, för att bli stärkt och för att bli av med tvivel. Som pojken var osäker, trollkaren eller islam, vad ska jag välja för någonting? Och gjorde det här testet med stenen. Och därför säger ulema här att man kan då vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala och be Allah om vägledning. Och därför har vi i islam någonting som heter salat al-istikhara. Om du är förvirrad i en fråga, så gör du salat al-istikhara. Och du ber Allah subhanahu wa ta'ala att visa dig det som är rätt. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu. Som det nämndes i hadithen. Och Allah visa oss det rätta som är rätt. Och låt oss vara för de som följer det. Och visa oss det som är fel som fel. Och skydda oss från att följa det. En mycket, mycket fin dua som man kan säga. Hadithen bevisar också att man aldrig ska skämmas över att erkänna någons dygd. Den här munken var ju egentligen orsaken till att pojken blev muslim. Och han var i början i grunden bättre än pojken. Men sen, vad hände? Pojken blev bättre än munken. Och munken sa inte, att jag är bättre än dig, jag är äldre än dig, du var en pojke. Han sa nej, idag har du blivit bättre än mig. Det är också en nobel sak att man kan ödmjuka sig och säga till någon att du är bättre än mig. Du kan mera än mig. Att man inte är högmodig och håller fast vid kanske det som har varit, utan man erkänner saker som de är. Hadithen bevisar också hur viktigt det är att korrigera folks aqida. Om du ser någon som har fel aqida, så ska du korrigera honom. Självklart hela berättelsen handlar ju om det, men mer specifikt också då mannen kom och sa, gör mig frisk, ge mig tillbaka synen. Vad sa pojken? Det är inte jag, det är Allah subhanahu wa ta'ala. Jag kan inte göra dig seende, utan bara Allah kan göra dig seende. Så att han korrigerade hans tro, att mannen trodde att han kunde bota folk, och då så sa pojken att det är bara Allah som kan bota folk. Så som Ibrahim alaihissalam sa, wa idha maridtu fa huwa yashfin. Om jag är sjuk, då är det Allah som gör mig frisk. Hadithen bevisar också Att de troende hamnar i paradiset och de icke-troende hamnar i helvetet. Och den här hadithen berättas ju också i en av Koranens sura. Vilken sura är det? Surat al-Buruj, was-sama'i dhati al-Buruj. Och om ni lyssnar på tafsir på den suran kommer ni höra samma berättelse. Tayyib. Som då berättar om vad som hände. Och syftet då med den här berättelsen är att ha lärdomar. Som jag har nämnt tidigare, att syftet med alla berättelser i Koranen och i Sunna som profeten Muhammad al-Islam berättade för oss är att vi ska ta lärdomar. Och det kan vara en tröst i svåra tider. Du kanske har det svårt, men ingen har sagt till dig hoppa in i en eld om du inte lämnar islam och så vidare. Raka skägget, annars kommer jag såga dig på mitten. Ingen har sagt de här sakerna till dig. Så att det får dig att tänka på hur lätt vi egentligen har det att vara muslimer i den här tiden och i det här landet. Och hur mycket de uppoffrade för islam och vad har vi gjort för någonting. Så det, de här berättelserna är väldigt, väldigt lärorika. Och som ulema nämner, de är väldigt nyttiga också att använda för barn. Att du läser dessa, inte sagor tänkte jag säga, utan dessa sanna berättelser för dina barn. För dina unga bröder och systrar. Och ta lärdomar, kanske inte lika avancerat som idag, men generellt. Bara kolla hur stark han var, kolla hur mycket de fick genomgå, kolla hur Allah subhanahu wa ta'ala hjälper hans awliya och så vidare. Så det här är saker som inshallah stärker de troendes iman. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att stärka oss tills den dagen vi dör och att vi ska möta honom i det bästa av tillstånd. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.